Hej min vän och välkommen till ett nytt avsnitt av Ordinary People Who Do Badass Things. Idag kommer jag träffa David Ovsepian, en av TechBuddies grundare. Självklart kommer han att berätta hur de byggde upp TechBuddy, vilka insikter och vanor han har för att bygga framgångsrika företag. Men framförallt kommer vi fokusera på skillnaden mellan en vanlig småföretagare som kämpar på, kanske omsätter några miljoner, till de som verkligen lyckas bygga snabbväxande företag. Och det är en formel jag vet att du vill ta del av. Så välkommen till det här avsnittet, mitt namn är Gustav Oskarsson och nu kör vi igång. Välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, David Ovsepian.
Thank you.
Hur är läget?
Det är bra, hur mår du?
Jag mår fint, vi har precis haft en väldigt spännande förintervju kan man väl säga. Jag ska väl berätta det för lyssnarna att vi lärde känna varandra när du drev bolaget CinemaVision, eller CinemaVision.
Mm, CinemaVision.
För kanske, ja men säg 5-10 år sedan, vad vet jag. Men ni var i alla fall med på mitt företagsturnén som jag drev då över hela Sverige. Både som partner men gjorde lite filmer till oss. Och då lärde vi känna varandra.
Japp.
Du kommer också från Västerås där jag bor nu för tiden. Så vi har lite kopplingar och jag gillar dig från första stund. Men nu ska jag vara helt ärlig. Och det måste jag vara i min egen podd. Jag trodde inte du skulle bli så framgångsrik som du har blivit.
Okej, okay, varför?
Ja, jag tyckte du drev filmbolaget, jag vet inte, kanske omsatt 3-4 miljoner någonstans på den tiden. Och jag gillade dig som fan, om man får säga så i en podd, redan då. Men jag såg liksom inte att du hade den här superpotentialen. Du var ungefär som mig, typ så. Och nu har du varit med och byggt ett riktigt coolt bolag som heter TechBuddy, bland annat, och flera andra bolag. Så att det har hänt väldigt mycket i ditt liv fram tills idag, som jag är så sjukt nyfiken på. Vi kanske kan börja där för 5 år sedan vi såg senast när du drev ett filmbolag till vad som har hänt fram till idag. Kan inte du berätta lite om vad du har gjort sedan dess?
Vill du höra om the failure of så kallade failure också? För jag tycker det är kul att prata
absolut
om när du misslyckats också.
Verkligen.
Jag fick filmbolaget drev vi, och det vi gjorde var vi gjorde en hel del reklamfilmer, musikvideos, och sen fick vi för oss att vi ska göra en långfilm. Och från idé till att, ja men nu kör vi provar att göra en långfilm. Det har varit en liten minidröm för oss som var i bolaget. Inom ett år från att vi sa vi provar så skrev vi avtal med SF och, för en långfilm som skulle gå ut på samtliga biografer i Sverige. Sen fick jag ett samtal den 16 maj där orden var: David, jag har ett problem och mitt problem är ditt problem. Och det som hände var 3 månader senare så slutade vdn på SF och han hade satt igång 3 produktioner varav vi var ett av dem. Den nya vdn satte kryss på våran produktion och de resterande 2. Vi fick kompensation för att de bröt avtalet. Vi hade egentligen, tror jag, förutsättningar att säga, men ni kan inte bryta det avtalet. Men vi kände inte att det var läge att stämma dem som enda som distribuerar film i hela Sverige. Så vi tyckte att det kan vara ett bra beslut att ta förlikningen. Och då var jag ett läge där jag kände sig, okej, jag vill fortsätta göra film, men jag har 2 barn. Och film, när vi insåg att, okej, när det projektet blev pausat, det vi hade som var ett värde var 100 sidor ord. Väldigt svårt att leva på 100 sidor ord. Så där och då tog jag beslutet, okej, ska jag hålla på med film och produktioner så måste jag vara oberoende ekonomiskt. Den delen ska inte vara som avgör att jag kan göra och hålla på med film. Sen dess har jag gjort en hel del. Så då tog jag beslutet, okej, jag kommer fortsätta med film men det får inte vara en del av min inkomst. Sen dess så hjälpte jag en vän som precis hade satt igång en digital marknadsföringsbyrå som nu anses av Google vara den bäst presterande byrån i Sverige som heter Beat. Och då var jag konsult och hjälpte dem med försäljning. Och då blev jag kontaktad av min kompis Tahero som hade en idé om att starta en startup som han kallade för TechBuddy. Han hade en idé. Vi startade bolaget. 3 år, nu snart 4 år senare så finns bolaget i 4 länder. Så det, och är på väg att öppnas i ytterligare länder. Så det har gått bra. Det har varit otroligt kul.
Ska vi förklara för lyssnarna vad TechBuddy är för någonting?
Ja, 5 sekunders pitchen så sa vi att TechBuddy är Uber för tech support. Sen vill man egentligen inte bli jämfört med en annan startup. Men det var väldigt enkelt att förklara att det är en plattform där vi kopplar folk som är entusiastiska för teknik, som älskar teknik och har möjlighet att hjälpa folk som har behov av allt som har med teknik att göra. det som har gjort att Techbody har varit så växt så snabbt och varit ett framgångsrikt bolag är att vi ganska snabbt lyckades ha partnerskap med ganska stora bolag. I Sverige så har vi partnerskap med Telia, Tele2, Mediamarkt, Apple, Kjell & Company och andra bolag. Likadant i de andra länderna vi har öppnat så har vi fått till ett bra partnerskap. Och det har gjort att vi har växt otroligt fort på väldigt kort tid.
Mm. Låt oss stanna lite vid Techbody, för det är det som det bolag som du har blivit, eller det som är mest känt av de bolag som du har startat. Och det var det som kanske gjorde mig, jag blev lite avundsjuk när du har startat ett så coolt bolag och jag inte har gjort det sen som vi såg senast. Det kanske var det handlade om. Men i alla fall, Techbody var ju en idé.
Yes.
Din kollega kom till dig och ni startade tillsammans och sen tog in några fler delägare på vägen. Men ni tog också ganska tidigt in kapital.
Mm.
Berätta om det. Var det avgörande för att ni skulle växa så pass snabbt som ni har gjort?
Alltså vi visste redan från början att vi vill ta in kapital tidigt. Vi hade globala ambitioner från dag ett och visste att vi vill växa fort och snabbt. Och vi satt som ett mål egentligen att vi startade bolaget sommaren 2016.
Mm.
Så sa vi så här, men inom ett år så ska vi finnas i ett land till. Så att vi var väldigt aggressiva, jobbade snabbt och var väldigt målmedvetna och vi ville ta in kapital tidigt. Så att Tahiro var den som var ute och träffade investerare och medan jag byggde upp bolaget. Och vi träffade en ängelinvesterare som trodde på oss tidigt. Vi träffade flera av dem, men den vi klickade mest med och vi trodde på var en investerare som heter Stefan Tengvall. Så han gick in som en ängelinvesterare i ett tidigt skede.
Mm.
Och då, men då hade vi redan fått ett nationellt avtal från Mediamarkt som ville ha buddies i samtliga städer.
Mm.
Och det som hände var att precis ett år efter att vi startade, på den dagen i princip, så signade vi avtal för vår stora investering och bestämde att vi skulle gå in i Spanien. Så vi lyckades i princip göra det vi hade satt som mål, att inom ett år så ska vi finnas i ytterligare ett land.
Mm. Hur mycket tog ni in då?
Gjorde första, då tog vi in 5 miljoner. I andra vändan så tog vi in 20 miljoner. Sen dess har vi tagit in en hel del kapital.
Just det. Och hur vet man, för det tycker jag alltid är svårt, hur vet man vilken värdering man ska komma med till investerarna?
Det tycker jag är otroligt svårt. Vi visste att, eftersom våra ambitioner var höga, vi visste att vi vill bli ett globalt bolag. Vi visste att vi kommer komma handskas med flera rundor, så var det viktigt för oss att sätta en ganska hög värdering från dag ett.
Mm.
Just för att säkerställa att det finns möjligheter sen, så att vi inte säljer ut alldeles för mycket andel av bolaget i ett tidigt skede, utan ha möjlighet att ta in så att vi kunde bli det bolag som vi ville bli.
Mm. Och då gäller det då att få med investerarna på den värderingen?
Absolut.
Vad gjorde ni för att få med dem på det? För jag kommer inte ihåg vilken värdering det var, men den var hög, sa du. Inte vill delge vilken det var. Hur får man investerarna att köpa en hög värdering? Vad går de igång på?
Jag tror det är väldigt individuellt på investerare till investerare. Men mycket är ju potentialen som de tittar på. Så ifall du har en potential, du har en idé som är skalbar.
Mm.
Ifall, jag tror de tittar också på mycket på entreprenörerna bakom. Och hur snabbt det, alltså ifall du har globala och skalbara ambitioner. Så det, även om vi hade var ganska nystartade och hade precis kommit igång, så såg investerarna en potential att det här kan bli någonting stort. Och att jag tror vi hade förutsättningar att göra det.
Just det. Och en annan sak jag tänker på just som är intressant med Techbody och Uber och andra liknande. Det handlar ju om att dels få en massa användare, men också i ert fall då att få en massa utförare som utför de här Techbody-tjänsterna.
Det är som att du jobbar på två marknader samtidigt. Mm.
Om vi delar upp det, hittar man utförare av tjänsten, de så kallade tech buddiesarna, hur hittar ni dem? Finns det några knep för att hitta
de
som jobbar i tjänsten?
Det var så otroligt rolig och process. Alltså, vi visste vilka vi ville ha. Vi visste att vi ville ha ungdomar, eller det spelar ingen roll, någon som har teknisk bakgrund, som gillar teknik och älskar sin teknik. Och det vi visste är att oftast om du älskar teknik och är ung eller studerar på högskolan, så är det ingenting du får jobba med. Utan du kanske tar ett extra jobb på ett lager, på en butik och så vidare, men får inte jobba med ditt intresse.
Mm.
Så vi var ganska säkra på att ger vi dem rätt förutsättningar, rätt betalt, så skulle de mycket hellre göra det något annat. Och det visade sig vara rätt. Jag tog kontakt med otroligt många högskolor, tekniska högskolor. Mm. Men faktiskt så var arbetsförmedlingen i början, speciellt i mindre städer, så kom det även mycket ansökningar därifrån.
Man jobbar inte heltid då, utan det är...
Nej, utan det man gör är att vi har byggt en otroligt gedigen system för att bli en buddy. Det är väldigt svårt att bli en buddy. Du kan inte bli det bara genom att söka. Jag kan förklara på processen hur vi tänkte för att hitta buddies. Men förutsättningen är så här. Det krävs en hel del för att bli en buddy. Men har du väl blivit det, så får du tillgång till en plattform. Och i den plattformen så får du tillgång till massa uppdrag. Och det är upp till dig att bestämma hur mycket du vill jobba. Mm. Så att du tar uppdrag som antingen nära dig, du visar det sig att dina föräldrar bor i Malmö och du åker dit, du kan ju bara flytta din position dit och sen helt plötsligt börjar du få uppdrag där. Flyttar, åker du till Spanien och...
Det är som Tinder nästan.
kanske lite. Så att det är upp till dig, det är förutsättningar för dig. Du kan jobba hur mycket eller hur lite du vill.
Mm. Men då tänker jag att det verkar spännande, för ni är ju inom teknik då, eller tech. Vad... Det borde kunna, eller man borde kunna göra exakt likadant inom så många olika områden. Har ni tänkt på det? Eller släpper ni de andra nischerna?
Vi har både tänkt och haft det i åtanke flera gånger. Men jag tror det är rätt... Personligen så tror jag att det är rätt att bli bäst på en grej först. Innan man börjar bredda ut sig på annat. Så för annars så finns det risk att du springer efter alldeles för många saker samtidigt. Mm. Det krävs... Alltså, en stor förutsättning för att lyckas är att fokusera på rätt sak. Mm. Om du fokuserar, tror jag, för mycket saker, så kommer du hellre fejla. Mm. Så att vårt mål var att vi ska bli bäst på teknik i början. Sen startade vi Retail Buddy, där vi hjälper retailers med personal i butiker och ser till att butikerna ser ut exakt likadant och frontar varor och så vidare. Mm. Och det finns andra saker som är på gång nu. Mm. Men först var det så här, men vi ska bli bäst på något. Och vi visste att det är teknologi vi brann för. Och det är de människorna vi var ute efter. Mm. Men det var från att Mediamarkt satt... Vi började med att testa i en butik med Mediamarkt i Stockholm. Och förutsättningen för dem var att ifall vi ska jobba med er. Och ifall så måste ni finnas i samtliga städer som vi finns. Och de fanns i 27 städer.
Mm. De tvingade det att växa.
Ja, det var ett lyxproblem, men det var fortfarande ett problem. För att vi var i ett läge där vi snabbt behövde 200-300 buddies inom en väldigt kort tid. Mm. Så då byggde vi upp ett system där, okay, hur ska vi överhuvudtaget få folk att söka? Hur ska vi få folk att be rätt person att söka? Men det gick. Det gick jättebra. Inte lättare sagt än gjort, men det var ett hårt arbete. Från att försöka hitta rätt personer, och där... Vi gjorde några saker rätt, var att vi byggde ett system på hur vi anbordade personer effektivt, snabbt, och att det var rätt personer. Mm. Och det sållade vi bort redan i intervjustadiet, personer som var fel. Mm. Exempelvis så gjorde vi ett, nu kommer det här gå ut, jag måste tänka på vad jag säger. Men så här, vi gjorde ett test. Så överhuvudtaget, det första man gör för att bli en buddy, när man söker så får man tillbaka ett test. Och för att gå vidare till nästa steg så måste
ett tekniktest.
Exakt. Ja. Det är ett väldigt brett test. Mm. Men då behöver du ha minst 80% rätt för att gå vidare till nästa steg. Och nästa steg är en intervju. Det gjorde att vi testet, du kunde egentligen googla svar på alla frågorna. Mm. Och det första jag gjorde när någon var på intervju, så frågade jag, googlade du svaren på testen? De som sa nej hade otroligt svåra förutsättningar för en buddy. För vår tanke var så här: om du inte, ingen har sagt till dig att du inte får googla, och du själv inte väljer att googla, det vill säga att ditt mindset är inte att jag ska försöka hitta lösningar, och då kommer du vara likadant när du är ute hos kund. Då kommer du inte tänka lösningsorienterad.
Just det, så du ville att de skulle fuska?
Inte fuska, nej, det fanns inte fusk.
Men det man uppfattar som fusk liksom. Det är van från skolan att man inte får googla.
Men det stod ingenstans du inte får googla. Och så att det var inte fusk. Du har rätt att googla. Och det är inget test du kan fuska dig till. För sen hade vi en personlig intervju, och då säkerställde vi att de frågorna du hade svarat på stämde överens med ditt svar. Just det. Men bara för att komma till intervjun, och de märkte, och ifall de som sa nej, och man märkte direkt i ögonen att de ljög, ifall de hade googlat och sa nej, och då var det igen så här, okej, en person som ljuger i en intervju, vad kommer den personen göra sen? Mm. Det var en del av processen. Så att de serade väldigt mycket. Mm. Och, men vi såg till att vi intervjuade samtliga. Vi såg till att du fick utbildning. Och sen när du skulle ut på uppdrag så hade du alltid med dig en senior tech buddy som var med och hjälpte dig. Men så ganska snabbt så byggde vi upp en... Alltså, vi finns nu tror jag i princip i hela Sverige. Vi täcker hela landet. Mm. Likadant med Spanien och Israel.
Men spännande. Det borde ju alla företag kunna ha något sånt här test innan första intervjun. Som på något sätt visar de egenskaperna som man vill ha in i bolaget.
Jag tror det är ganska smart, ja.
Smart, verkligen. Men då har vi fått lite insikt i hur ni hittade utförarna i TechBuddy.
Mm.
Men hur hittade ni användarna? För det vill ju alla bolag vill hitta användare som använder tjänsten eller appen eller hemsidan eller vad det nu kan vara. Hur har ni gjort?
Vi jobbade på två fronter. Dels på egna kunder, men ganska snabbt så insåg vi att vi har en tjänst som är... Som stora bolag som jobbar med teknik på något sätt eller har kunder som har teknologi hemma hade stort behov av vårt hjälp. För det klassiska sättet var att om du ringer till en kundservice oavsett i bolag och för det första så kommer du till en person som inte vill vara där. Mm. Det vill säga kundservice är ett av de områden där personalomsättningen är väldigt hög. Så det är en person som tar emot en kund som kanske inte är supermotiverad på att sitta där och ska hjälpa kunden via telefon. Och ifall man inte lyckas så skickar man ut någon. Mm. Oftast så skickar man ut någon som har väldigt hög teknisk kompetens. Som är kanske lite äldre till åren men kanske inte har världens bästa servicekänsla. Och då ska den här gå hem till personen och det är den personen du frontar med som ditt bolags ansikte utåt. Mm. Som kanske inte är väldigt service minded. Så det vi helt plötsligt erbjöd till bolag var... Någon som älskar teknik. Någon som är otroligt entusiastisk. Mm. Vi sa i intervju att ifall du bara löser teknik. Men inte har en pedagogisk sida. Så kommer det ha svårt att vara en tech buddy. Det var väldigt viktigt att. När du var ute hos kund. Så skulle du lika mycket lära kunden. Som att du löste ett faktiskt problem.
Mm.
Så att. Vi, helt plötsligt från en kund. Och för ett bolag var så okej. Okay, istället för att skicka ut någon som är omotiverad, som kanske inte tycker det är jättebra betalt och kanske inte vill ha sett vad de tycker är ett enkelt problem och säga att wifi är nere eller att det är dålig täckning av wifi.
Mm.
Så kommer en entusiastisk person som älskar teknik, som har blivit uppmuntrad att lära och märker att kunden mitt emot sitter bara och lyssnar och tycker att det är så skönt med någon som faktiskt vill skulle ge dig råd och inte försöka sälja på dig någonting. Mm. Och någon som får bra betalt. Så att våra partners, det de gjorde oftast var att de mystery shoppade med oss och testade våra tjänster innan de signade upp oss.
Okay.
Och de fick sådana siffror som de inte trodde på. De trodde att vi fuskade på något sätt. Så att vi hade ledningsgruppen för ganska stora bolag som vi fick veta efteråt hade beställt tjänsten hem. För att verkligen säga, men det här kan inte vara. För de fick så otroligt höga betyg. Och det var för att vad du är van vid att få hem. Och ibland det gick så snabbt också. Och vi, alltså... Om man tittar på, bara i Sverige så har vi gjort fram till idag har vi varit över 30 000 hushåll.
Mm.
Och vi har 4,8 av 5 i betyg.
Mm.
Efter så många uppdrag så är det fortfarande så pass högt i betyg.
Men nyckeln då var alltså att hitta partners som hade kunderna.
Yes. Så ni men vi gick samtidigt efter egna kunder också.
Ja, så vi men nyckeln för att växa snabbt i början var att hitta partners som hade kunderna.
Absolut.
Istället för att bara lita på sociala medier eller Google, AdWords eller vad det kunde
vara. Det går inte att lita på. Det är jag som har jobbat med det. Det går inte bara att lita på det utan där behövs det stora investeringar. Du måste göra rätt och det tar tid att bygga upp ett varumärke.
Men istället kunde du nå Mediamarkts hundratusentals kunder på en gång.
Samma sak med Telia och de andra partnernas.
Mm. Det är ju magiskt. Men då blir jag ju nyfiken på, för det känns som att TechBuddy är på väg någonstans, det kommer växa ännu mer, du var vd de två första åren. Men nu har du slutat jobba operativt för bolaget.
Yes.
Varför?
Jag satt på ett möte och märkte att mina tankar började vandra iväg.
Mm.
Och då tänkte jag, jag kan inte ha den position jag har i ett bolag om mina tankar vandrar iväg.
Mm.
Det var ett tecken för mig, okej, det kanske är dags att... För jag märkte att jag gick igång otroligt mycket av processen att starta någonting, att sätta igång någonting.
Mm.
Det tror jag är en av mina styrkor, att starta någonting från ingenting till någonting. Jag har gjort det flera gånger nu, på väldigt kort tid. Och vi var i ett skede i bolaget där vi märkte att det blev mer, det var inte startprocess längre, utan nu var det förbättra, sätta processer på ett helt annat sätt. Jag var inte vd och kanske inte var lika motiverad som jag var innan. Och då tog jag samtal med mina co-founders och sa att jag trodde det är dags för mig att gå vidare. För jag märkte att jag började ha idéer om annat.
Mm.
Så då kom vi överens om att då är det bättre att jag klev inte av från dag ett, utan det var en process.
Mm.
Att sakta kliva av, men där tog vi beslutet att det var dags att gå vidare.
Just det. Men det måste ändå vara ett svårt val när man säger att här kan man bli, alltså nu är du ju delägare fortfarande.
Yes.
Men att se att någonting kan växa väldigt, väldigt mycket, som jag tror det kan,
mm.
och att i det läget kliva av, när det förmodligen när den största potentialen finns kvar.
Både ja och nej. Det är så här, jag är inte så orolig att jag ska göra fler sådana resor. Och alltså det var ett svårt val, men ändå inte så svårt.
Mm. Och du hade ju någonting som du var sugen på som du jobbar med idag.
Exakt.
Berätta kort om det.
Kort. Jag har satt igång ett utvecklingsbolag där jag samlat otroligt duktiga tekniker i Armenien. Och det var där vi byggde hela TechBuddies plattform. Och det var där sakta min idé föddes. Men, och det teknikbolaget gör att dels så hjälper vi ganska stora internationella kunder med att bygga deras techteam. Men nu håller jag på att samla ihop en fond där vi går in och investerar i startups.
Mm.
Och då är det inte bara pengar vi går in, utan vi går in med pengar och ett tech-team.
Just det.
Alltså jag går igång på entreprenörskap. Jag går igång på att starta saker. Och nu har jag gjort det ett par gånger. Jag tror jag vet vad man bör göra och inte göra.
Mm.
Och det vill jag gärna förmedla till andra. Sen vill jag inte vara naiv. Det är otroligt svårt att investera.
Mm.
Jag vill lära mig på vägen.
Mm.
Men med vår erfarenhet och samtidigt det vi har att komma med, det vill säga tech team,
mm.
det är värdefullt för startups. För samtliga startups just nu, inte bara startups, men letar efter bra utvecklare. Det är otroligt svårt att hitta det.
Vad heter bolaget?
Spacetab.
Spacetab. Kommer få många googlingar på det, tänker jag. Men ska vi på något sätt avrunda företagsresan fram till nu?
Mm.
För det som jag egentligen vill åt är ordinary people, who do badass things, det är att förstå hur du tänker och vad du har gjort annorlunda för att ta dig dit du är idag och bygga de bolag som du har byggt. Och du säger själv att du gärna vill dela med dig av de erfarenheter som du har. När vi sågs för 5-6 år sedan, då var ju du, likt många andra, en vanlig småföretagare som kämpade på med ditt filmbolag.
Mm.
Och sen hände det något, du har varit med och byggt betydligt mycket häftigare saker än så. Vilka saker är det som verkligen har gjort skillnad för att du ska ha tagit dig dit du är idag jämfört med för 5-6 år sedan?
Gustav här, vd på Driv Eget som ligger bakom podden. Jag är så otroligt glad att kunna presentera Almi som sponsor för det här avsnittet. Jag har själv använt Almi som partner i många av mina företag och nästan alla företag som jag har investerat i som vill växa snabbare, smartare och mer hållbart har använt Almi på något sätt i företagarresan. Så vad är då Almi? Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Ingenting kan växa utan näring. Och kapital är företagets näring. Och när du utvecklar ditt nya eller befintliga företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt. Då finns Almi där med näring genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till oss som driver små och medelstora företag. Dessutom får vi hjälp att påbörja och accelerera vårt hållbarhetsarbete, vilket känns helt avgörande 2023. Du hajar, Almi är en av företagets viktigaste partners på resan mot framgång och hållbar omställning. Så spana in almi.se direkt så får du veta mer och ett stort tack till Almi för allt ni gör och för att ni är med oss i podden.
Vilka insikter har du gjort?
Jag skulle säga, alltså, jag har alltid haft höga ambitioner, men det jag har märkt är att nu med facit i hand är att vissa av bolagen som jag lade ner borde inte jag lagt ner.
Mm.
Och det jag har tagit med mig är att det ger inte upp för tidigt.
Mm.
Att så här, våga drömma stort men samtidigt fortsätt. Det kommer vara motgångar, garanterat. Det kommer vara jobbigt. Men tror du verkligen på din sak, det är att fortsätta. Hur jobbigt det än är. Men det kommer vara mer jobbigt att lägga ner än att fortsätta. Sen måste du vara lite smart och märka så, men har du någonting som är inte värt att fortsätta med? Den analysen får du dra. Men har du verkligen trott någonting, hur svårt det än är, fortsätt.
Mm. Men vad är skillnaden då med att lyckas vara med och bygga ett bolag som TechBuddy mot att ha ett vanligt företag som de flesta har med någon anställd eller två? Vilka tankesätt är, eller vilka strategier är annorlunda i de olika typerna av bolag? När man ska bygga något stort och när man bara gnetar på med det man gör?
Egentligen så tror jag det är lika svårt. Jag tror det är lika svårt att driva ett litet bolag som stort. Det är bara att din ambition är större när du driver stort.
Mm.
Det startar ett bolag och Så du måste i början göra samma saker. Du måste vara din egen jurist, du måste vara din egen ekonom, du måste vara din egen försäljare, din egen marknadsförare, oavsett storleken på ditt bolag. Men det är mer att vilka ambitioner du sätter på vad du är beredd att göra.
Och hur stora problem du löser.
Exakt.
Egentligen. Eller för hur många egentligen. Ja.
Men
det är intressant, låt oss bara stanna kvar där lite, för jag har tänkt på det mycket det du sa just nu. Jag menar, en småföretagare som har ett 3 miljoners bolag jobbar ju konstant.
Exakt.
För bolaget är förmodligen helt beroende av dig, och du måste vara din egen jurist, du måste sköta ekonomin, du måste sälja, du måste göra allting. Och sen om du bygger ett bolag som kanske omsätter 20, 30, 40 miljoner, du jobbar säkert väldigt mycket för att ha mer ännu större ambitioner kanske.
Mm.
Men jag tror ju att, som du säger, arbetsbördan är nog ungefär detsamma.
Ja.
Men du får en helt annan utväxling i det större tillväxtbolaget. Exakt. Och det är så intressant att om det nu är så som du säger, att det enda som skiljer de bolagen åt är egentligen ambitionsnivån.
Det kan, en sak jag kom på, att har du högre ambitionsnivå så tror jag att du har lättare att få med dig andra människor som är beredda att riskera för dig, som är beredda att jobba med dig. Och är ni fler hjärnor så kan det finnas förutsättningar att ni kommer längre.
Mm.
Det är svårt att... speciellt i början så behöver du ju få med dig människor. Det är mycket enklare att få med dig någon ifall du har stora ambitioner. För vi älskar ju sånt. Vi går igång på sånt. Det är mycket svårare att sälja in kanske det ifall du har väldigt, väldigt låga ambitioner. Mm. Alltså, ja, men var med på den här resan. Vi ska bygga det största bolaget på den här gatan.
Mm.
All cred till den som vill göra det. Men då tror jag kanske blir svårare att få med sig människor som är beredda att offra sin tid, sina... att vara med på resan.
Men då är väl det en väldigt viktig övning, och då kanske du kan ge svaret på det. Vad är det som får dig att tänka stort? Eftersom de flesta inte gör det. Vad är det som gör att just du har vågat tänka stort?
Jag har försökt komma fram och analysera vad du gör.
Mm.
Egentligen har jag inte kommit på svar. Alltså, någonstans inne i Kina så är det en... Jag vet inte om man vill erkänna det. Det är så här, det är inte ego, men någon slags bekräftelse.
Mm.
På att okej, jag lyckades med något. Sen har jag märkt att genom åren på vad jag blir bekräftad för har förändrats.
Mm.
Förut var det så här, jag vill göra något. Nu är det något helt annat. Men vi kom som flyktingar till Sverige. Mm. Så berättade min mamma till mig. Det här är ingenting jag kommer ihåg. Att vi bodde på en flyktingförläggning. Och medan alla barnen spelade pingis så gick du och samlade burkar. Och pantade och ville tjäna pengar.
Mm.
Men jag förstår inte varför jag gjorde det.
Mm.
Jag förstår inte vad den... Och det jag kommer fram till igen är att... Vill jag ha mer... Alltså, inte nöja sig med det. Man har ju vågat tro att man kan få lite mer.
Mm.
Att man kan åstadkomma saker.
Kan du känna att det är liksom någon form av revanschlusta?
Absolut.
Är den fortfarande en viktig drivkraft för dig?
Absolut.
Mm. Så det ser du som en stor skillnad hos dig gentemot många andra. Som kanske har växt upp med andra förutsättningar. Eller så, om vi vänder på det. Upplever du att du har haft en tuff barndom till exempel?
Ja, men jag tror det är en förutsättning. Mm. Det hjälper att du har haft en tuff barndom. För då är du inte lika rädd. Och då har du gått igenom tuffa saker. Och någonstans vet jag, men vad är det värsta som kan hända?
Mm. Du har inte lika mycket att förlora på något sätt.
Ja.
Men finns det, för jag tänker att när du väl har kommit en bit på vägen så finns det ju en risk då att du fortsätter att bara jobba på för att få revansch och få revansch. Och du nöjer dig aldrig och kan njuta av det du har. Upplever du att det kan vara så?
Ibland. Absolut. Och det, ju äldre jag blir, desto mer jag börjar säga att resan är lika viktigt som själva målet.
Mm.
Och det, många gånger så har jag varit spelat när jag varit yngre att man har tuffat på. Det har varit som du säger.
Mm.
Att det är lika viktigt att njuta av själva resan.
Mm. Intressant. Men hur har du behövt förändras som person då? Från att du startade ditt första bolag till idag när du har helt andra ambitioner. Vilka egenskaper har du behövt utveckla?
En egenskap som jag fortfarande jobbar på är min kommunikationsförmåga.
Mm.
Jag märker att oavsett om teamet är 3 personer eller med tänkbarhets fall flera tusen personer.
Mm.
Är att det är otroligt svårt att kommunicera.
Mm.
Och få... förmedla det man vill åstadkomma. Så det jobbar jag konstant med, min kommunikationsförmåga. Mm. Jag märker att det blir missförstånd. Det är ett litet, litet team.
Mm.
Från, och hur viktigt det är att dokumentera. Så det här är nu många entreprenörer på samma sätt. Ja. Min svaga sida är min administrativa sida.
Mm.
Jag tycker det är mycket roligare att vara ute och, än att sätta mig och göra de administrativa delarna. Mm. Men speciellt i början så har jag inget val. Du har inget val. Du måste ta tag i det. Det är lika viktigt som allt annat. Speciellt om du ska få in pengar i ditt bolag, så är det otroligt viktigt att du har byggt det rätt från början. Mm. Och det är de egenskaperna, att antingen hitta någon som hjälper dig med det, eller bit i sura äpplet och bara tugga dig igenom det som du tycker är otroligt tråkigt.
Exakt. Och administration är ju en sak, men kommunikation blir ju än viktigare ju mer ett bolag växer. Och även om du känner att det inte är din stora styrka, vilka knep använder du för att lyckas med det?
Alltså, en sån enkel sak om att skriva ner allt efter alla möten. Mm. Ett enkelt knep. En annan är att även efter ett vanligt möte att mejla ut det man har kommit överens om. Mm. Dokumentera allt man har gjort och ha ett gediget system där allt vi har kommit överens om finns. Mm. Så det är mycket mer pränta. Det är enkla knep, men det är så lätt hänt att det blir missförstånd. Och det kan vara att vi sa det här i ett samtal och 3 månader senare så har man glömt vad man har sagt. Och då blir det igen lätt med missförstånd. Så att enkla saker som att skriva ner och är väldigt enkelt tips.
Och det använder du system för, eller kör du någon form av dokument?
Ja, det alltså jag kör Dropbox, men det är väldigt systematiskt uppbyggt.
Just det.
Och alla har tillgång till samma. Mm. Och man får inte jobba med något annat än det.
Jag förstår. Men det är något som jag är så otroligt nyfiken på, som jag inte kan låta bli att snacka om, det är ju när jag möter människor som har byggt coola bolag och coola liv i många fall. Det är att titta på vilka vanor de har. Vissa går upp tidigt och vissa är uppe sent och vissa jobbar så mycket. Vissa använder de här principerna, vissa duschar kallt, vissa, jag vet vad, allt vad det kan vara. Har du några vanor så både i ditt liv och i ditt företagande som har hjälpt dig?
Morgonrutin har jag märkt är en vana och som har hjälpt väldigt mycket. Mm. Och det, jag studerade faktiskt och tittade på. Och det jag hittade en gemensam nämnare bland många framgångsrika människor, inte bara företagare, var morgonrutinen.
Uh-huh.
Det vill säga, för att sen dagen blir så kaotisk efteråt, det kan vara så många faktorer som du inte kan påverka. Mm. Men att ha en morgonrutin, det var mycket enklare att hålla sig motiverad och på topp ganska många dagar. Mm. Så en morgonrutin som jag fortsätter med. Och sen att jag märker att jag har lätt fokuserat på väldigt många saker samtidigt. Mm. Men ibland kan det gå helt fel. Så att jag försöker, när jag gör någonting så stänger jag av allt annat och gör bara det. Det är ett väldigt bra tips.
En sak i taget.
En sak i taget.
Det visar ju forskningen att vi blir 40% mer effektiva när vi gör en sak i taget.
Du ser.
Och ändå försöker vi göra massa multitaska.
Ja, man har 100 fönster uppe på datorn fast egentligen man bara gör en sak. Mm.
Men du kan ju inte smitta ifrån morgonrutinen nu. Jag måste ju få veta vad den innebär förstås.
Egentligen så vill jag inte berätta det i detalj. Men det alltså,
men om
i
du
korta
vill,
drag, det är meditation, det är fysisk aktivitet och det är glädje.
Mm.
De tre sakerna.
I det gör du det första moment. Du gör.
Ja.
Glädje, vad kan det innebära?
Dans.
Ah, okej, okay. Spännande.
Bara för att se till att du går ut i världen med en positiv inställning.
Ah, intressant. Men någon form av musik då?
Absolut.
Ah. Meditation, följer du någon app eller någon speciell princip?
Nej, jag har en rutin som jag kör som, det är inte app, jag hittade på YouTube. Något som jag märkte funkade på mig.
Ah.
Och så använde jag den. Den är inte alls lång, den är bara 10 minuter lång.
Okej. Okay. Och träningen, kör du något hemmapass? Eller går
det är
du
hemmapass.
Hemmapass.
Mm. Mm. Det hela tar typ 30 minuter.
Ja. Ah. Hur viktig är meditationen varit för dig?
Otroligt viktig. Ju, speciellt när jag märker att man går igenom tuffa perioder så är det väldigt enkelt att bara sjunka in i en liten stund. Mm. Det har hjälpt väldigt mycket.
Mm. Men du är för på då vanor. Jag skulle intressant om vi tittar på TechBuddy-tiden.
Mm.
När du var liksom inne i en startup och det var full fart framåt.
Mm.
Hur såg en dag ut? Det tror jag många tycker är intressant att förstå hur en dag hos en vd i en startup ser ut.
Alltså, egentligen så var ingen dag. Det som var likadant att det var väldigt många människor som hade väldigt många frågor samtidigt.
Mm.
Men annars, det var väldigt hög fart. Mm. Dagarna var långa.
Hur långa då?
Måndagar, tisdagar var alltid värst. Och då var det från 8 på morgonen till 10-12 på natten.
Mm. Har du familj?
Jag har familj.
Hur funkade det?
Det funkade.
För dig.
Ja, men jag gjorde så. i vissa perioder. Aha. Sen var det perioder där jag var typ på helgerna var jag fullt med familjen. Mm. Och, men i början så var det väldigt mycket.
Måndag, tisdag, all in.
Måndag, tisdag, all in. Alltså egentligen det var all in konstant. Mm. Men exempelvis så kanske fredagkvällar hade jag inte möten 8-9 på kvällen. Mm. Det kunde jag ha på en måndag, tisdag, onsdag. Mm. Hög fart, otroligt roligt. Men i och med att det gick bra, det var en rolig resa. Mm. Så jag kände inte att det var jobbigt på något sätt. Utan det var kul. Det var otroligt kul. Fanns
inget
kul.
Annat du heller ville göra? Utan
nej. Sen är det alltså, ni har fått ofta frågan, så här, vad är det för skillnad på det och bolag och vara anställd? Och jag brukar beskriva att jag tror som anställd, det är en tryggare resa, men du har inte lika höga toppar, men inte heller lika djupa dalar. Mm. Som typ, entreprenör så blir din resa, det du brobolag, att du kan ha världens högsta topp och dal på en och samma dag. Mm.
Och en och samma minut i princip, en och samma timme.
Och emotionellt så är det väldigt tufft. Mm. Men, och det är inte alls lika tryggt, men det är de topparna du går efter. Och när du väl har nått de topparna så är det, då är det, så här, det blir som en drog. Det är otroligt kul. Mm.
Och ofta upplever jag att, jag menar, att driva ett bolag i början, det är ju bekymmer hela tiden.
Ja.
Så man går ju igenom en dag med 99 problem och en topp liksom ofta. Och det tror jag att många behöver förstå.
Ja.
Det handlar ju bara om att ju mer du ska växa, desto fler bekymmer måste du lösa. Lite så är det faktiskt.
Ja, håller med.
Men du, om vi tittar då, för jag tycker det är intressant kopplingen här mellan de som har lyckats bygga stora bolag och de som tragglar på med sina 2 miljoners bolag. Om du ser tillbaka eller tittar på de som du känner som driver mindre bolag, vad tycker du att de borde göra annorlunda som du har förstått nu?
Egentligen, så här, det är under förutsättning att de själva vill.
För såklart.
Jag har träffat flera som trivs jättebra med att ha små bolag och tycker att det är det här jag är nöjd med. Mm.
Tyvärr bygger de inget värde i bolagen och det tycker jag att alla borde försöka i alla fall.
Det håller jag med om.
För det kan ju vara så att du någon gång måste sälja för att du blir sjuk eller du kan inte jobba, vad det nu kan vara. Så det tycker jag att alla borde i alla fall tänka på att bygga värden i bolagen.
Håller med.
Men nu ska jag inte störa dig. Nu ska du komma med ett oerhört smart svar.
Nej, igen, det går tillbaka till din ambitionsnivå. Det, jag tror att man inte vågar tänka lite större. Mm. Och man tror att det är svårt. Vilket det är. Men någonstans var det... För det finns inga rätta eller fel väg. Det är mer så här, vad är det du vill nå? Och när du väl har bestämt din ambitionsnivå så är du beredd att göra i princip vad som... Och är beredd att lära dig för att komma dit. Mm. Så, i slutändan så här, men vad är det... Hur mycket vill du uppnå? Vad är din ambitionsnivå? Mm.
Handlar det också om att våga släppa detaljer?
Ja, ibland måste det vara good enough och okej för att gå vidare till nästa steg, absolut. Jag har träffat många som bygger på och lyfter någonstans efter ute perfektion. Mm. Men lagom tills jag har byggt så är marknaden har förändrats, så absolut.
Mm. Intressant. Men jag vill komma tillbaka lite till den här tiden när du jobbade så mycket. Och familjen var ju i det här fallet, som det verkar på det i alla fall, fine med det. Men skulle du säga att du är lika framgångsrik privat som i ditt företagande?
Det innebär vad... Ja. Det, alltså, det är svårt att prata privat.
Mm.
Och... Alltså i slutändan så handlar livet om relationer.
Mm.
Både i privat och i företagande. Och... Jag har goda relationer privat. Vissa som jag skulle vilja ha ännu bättre, men fortfarande goda relationer. Så ja.
Känner du att det är någonting som du har fått offra på grund av företagandet som du kan ångra i efterhand? Eller är du nöjd med de val du har gjort? Om du ska vara helt ärlig.
Nej, jag är nöjd med de val jag har gjort.
Mm. Finns ingen tvekan?
Nej.
Mm. Intressant. Men du, jag vill komma tillbaka lite till, för jag tycker det är så intressant att få de här små knepen som gör skillnad. Har du något mer knep, antingen som du använder i ditt företagande, i ditt liv, eller som TechBuddy eller dina andra bolag har använt som verkligen har funkat? Alltså någon strategi, någon princip, något tankesätt, något verktyg?
Absolut. Ett litet knep är att agera som om du redan har det du... agera som du redan har pengarna. Agera som att du redan har... åstadkommit det du vill åstadkomma.
Uh-huh.
Du får med dig folk mycket lättare om du själv tror på det och agerar som det redan har hänt.
Kan du ge ett exempel?
Alltså, Allt från när vi skulle göra en långfilm till samma sak med TechBuddy var att om du sitter och oavsett framför människor och säger men det är det här jag kommer göra eller agera som du redan har gjort det. Det är väl, jag vet inte hur jag ska ge exempel. Mm. Nej, det är svårt att sätta det i konkret exempel.
Och Anders, när du pratar om saker, du säger att vi har lyckats med, alltså att du i princip pratar som att det redan har kommit dit.
Exakt. Ja. Exakt. Mm. Eller agera som du redan har pengarna fastän du inte har. Mm. Och tro på att det kommer komma.
Ifall var du så fullständigt självsäker på att det kommer gå. Exakt. Vägen. Liksom. För då får du med dig folk.
Garanterat. Om inte du själv tror på det så kommer ingen annan tro på det.
Och hur gör man för att komma dit? Det tror jag de flesta vågar inte det. Hur gör du för att ta dig dit?
Nej, men det är igen att för du kommer ha dagar där du är motiverad. Du tycker att allt går på räls. Och det att försöka vara lika motiverad på de dagarna där du inte känner motivation på samma sätt. Och då tror jag sådana knep som att börja dagen på ett visst sätt som får dig att komma igång. Mm. Ta pauser när du behöver och hitta glädjen eller energin igen.
Mm. Och där antar jag också då att dynamiken i teamet är oerhört viktig för inspirationen och motivationen. När ni startade igång, ni var två som från början och sen var ni fler medgrundare.
Ja, vi ville styra snabbt.
Hur tänkte ni där? Tänkte ni på att ni skulle vara olika personlighetstyper, olika kompetens?
Absolut. Vi var olika personlighetstyper och vi kompletterade varandra väldigt bra.
Mm. Men ni måste ändå ha stött på massa gånger när ni blev förbannade på varandra.
Absolut. Absolut.
Hur löste ni det?
Genom att bråka.
Okej.
Okay. Det var skönt för det är bättre att försöka ta upp en konflikt snabbt än att du låter det ligga och för sen blir det bara någonting annat som är värre.
Okej, okay, så det får aldrig vara långsint.
Nej, det var vi hade enkelt för att säga vad vi tyckte och vågade säga till varandra.
Och det var okej att säga vad man tyckte.
Ja.
Det är en kulturgrej som är otroligt viktig, tänker jag.
Absolut, jag håller med.
Intressant. Men det finns det något citat som du försöker leva efter?
Jag har ett annat tips också.
Ja, fortsätt.
Var att om du sitter framför en partner, ställer framför någon som vill ha något av dig och ställer frågan, har du det här? Om du genuint tror att du kommer ha det den dagen ni signar, säger jag. För att om du tror i dig att du kommer bygga det, en fråga så här, men jag behöver 20 utvecklare. Mm. Om du säger det till mig nu och jag tänker så här, men jag har inte 20 utvecklare just nu. Men jag vet att tills vi har förhandlat, tills vi har tänkt igenom, tills vi har diskuterat saken. Så vet jag 100% att jag kommer kunna ge dig 20 utvecklare. Mm. Så kommer jag säga ja.
Så lova det du kan hålla även om du inte har det idag.
Exakt. Så länge du tror. För att om du säger till mig, har du 20 utvecklare och jag säger nej, då kommer jag säga kom tillbaka den dagen du har. Mm. Men om jag vet att jag kommer kunna ge dig, det är bara jag inte det nu, men jag vet att jag kommer lösa det inom en månad, då kommer jag säga att jag har 20 utvecklare. Mm. Det är enkel princip. Men så länge du tror att du kan hålla, go for it. För folk vill ha någon som faktiskt ger dem det än att du ska säga att jag kan ordna det. Men då får du komma tillbaka när du har gjort det. Mm. Favoritcitat.
Favoritcitat.
En citat som jag gillar. Jag gillar citat överhuvudtaget. Men en citat som jag gillar att vare sig du tror att du kommer lyckas med något eller inte så har du rätt.
Just det. Säg det igen.
Vare sig du tror att du kommer lyckas med något eller inte så har du rätt.
Fantastiskt.
Fantastiskt.
Men du, låt oss spåla lite affärs. Det här tycker jag, det är liksom min favoritdel i podden. Eva har så fantastiska gäster som har byggt coola bolag, som har koll på läget, som förstår kanske ofta de senaste trenderna i världen.
Mm.
Nu kommer det in här en person med 100 miljoner till dig och mig.
Mm.
Och säger till oss att Gustav och David, ni får bygga ett coolaste bolag ni kan tänka er som kan få störst utväxling både monetärt, pengar, men också göra störst skillnad i världen. Vad hade vi byggt då?
Vi hade byggt någonting som jag och du brinner för. Så att vi skulle sitta och hitta våra gemensamma nämnare. Jag tror både jag och du brinner för entreprenörskap.
Mm.
Så vi hade säkert byggt jag vill förstå vad du är ute efter. Jag tror inte det finns några trender. Det är allt. Något du kan titta på att i princip alla branscher går igenom en digital transformation.
Mm.
Så att någonstans hade vi byggt någonting som var digitalt. Det vill säga någonting som hade någonting, kanske en teknisk lösning. Men jag personligen hade byggt någonting som har en altruistisk tanke bakom. Det vill säga att bolaget startades för att vi vill göra en impact. Vi vill göra en förändring. Drivet är inte bara att tjäna pengar. Mm. Utan det är lite mer än så.
Mm.
Annars det... precis efter Tigbury så tittade jag på restaurangbranschen.
Mm.
Och började skissa på en plattform som skulle digitalisera hela restaurangbranschen. Mm. Och satsade lite kapital och började bygga en plattform för det. Sen upptäckte jag på resan att, och gjorde djup research, att det var flera andra som var i forefront. Men det har jag märkt att det tror jag är en bransch som kommer förändras väldigt mycket de kommande åren.
Mm. Hur då?
Alltså, om du tänker processen för att du går till en restaurang.
Mm.
Och betalmodellen för det, att du tar fram ditt kort varje gång. Jag satt och mätte, det tog i snitt 5-23 minuter att bara betala. Det är en trestegsprocess när du är på en restaurang. För att säga, men ursäkta, kan jag få betala? Mm. Det, del ett. Del två, när de kommer med notan så går de med igen. Mm. Sen kommer de tredje gång. Och då ska du ta fram ditt kort varje gång.
Mm.
Det är en lång process.
Mm.
Jag tror vi är inte alls långt ifrån till att du aldrig behöver säga de orden. Mm. Utan du gör det direkt via din mobil och bara lämnar restaurangen. Men de hade en idé om att, det vill säga... distributörer eller grossister som sitter som förmedlar mat till restauranger i realtid kunde se vad folk redan beställer.
Mm.
Kunde veta vad de behöver beställa i sin tid. Så det var en plattform som skulle digitalisera hela restaurang. Men nu är det flera företag som är på. Vi är inte där än, men inom kort så tror jag hela restaurangbranschen kommer förändras och digitaliseras. Det är bara ett exempel.
Ja, vad spännande. Jag sitter och funderar på mig själv.
Mm.
Det är ett spännande ämne. Nej, men jag kan känna ibland att jag har, precis som du, väldigt mycket idéer. Så jag var fullständigt ärlig. Och har lätt för att ta fram planer för dem. Lätt för att se, tycker jag, möjligheterna. Men det finns ju någonting i mig som jag tror att vi känner igen oss i båda två. Att vi inte älskar det här förvaltande, operativa jobbet. Jag tycker jag är dålig på det till och med.
Mm.
Och det kan ibland stå i vägen för mina ambitioner. Mm. Att säga att här kommer jag behöva sitta på ett kontor så och så många timmar och traggla med saker som, och det är inte det livet jag vill ha. Jag vill både vara med och bygga stora coola bolag,
men
jag vill inte sitta på ett kontor 8-12 på natten.
Mm.
Hur löser jag det?
Jag tror...
Och varför ska du lösa det åt mig?
Jag tror ni får rätt spår. Ja. Det jag har hittat är att då, eftersom jag går igång på idéstadiet, processen och sett, så nu har jag erfarenhet, jag har lyckats skaffa en del kapital och jag har med mig vänner som har ytterligare kapital. Och det är att gå in i startups och hjälpa dem på den resan.
Mm.
För då kan du väl göra de grejerna du tycker är roliga.
Mm.
Och då blir det, eftersom du också verkar ha många idéer, ja, men du behöver inte nöja dig med en utan kan konstant gå efter nya idéer.
Mm. Ja, jag tänker lite likadant.
Mm.
Men du, tiden gick oerhört fort här. Vad är det vi har missat att tala om som du har lärt dig under din karriär, både som människa, om det är nu en karriär, vilket det säkert är, och som företagare? Vad är det jag har missat att fråga dig om?
Jag tror du har frågat en hel del. För mig, ju äldre jag blir, desto mer så här, ge inte upp för tidigt.
Mm.
Det kommer vara mitt budskap.
Mm.
Det keep going.
Mm. Om vi låtsas att det fanns en 10 år äldre David som kunde se oss här nu. Vad hade den 10 år äldre David sagt till nuvarande David?
Det är lättare att säga till när man var ung. Vad ska en 10-årig säga? Svår fråga.
Tack. Vad är det du vet att du borde göra som du inte gör just nu?
Nej, just nu tycker jag gör det jag borde göra.
Mm.
Så att det är mer att hitta balansen när du kör all in och inte kör all in.
Mm.
Jag brukar köra exemplet att jämföra med ett fotbollslag.
Mm.
Du kan inte spela Champions League-final varje dag. Vissa dagar behöver du träna. Vissa dagar behöver du spela med en enklare motstånd. Och en gång i veckan så har du en Champions League-match.
Och vissa dagar behöver du vila också.
Exakt. Exakt. Så att ha den balansgången och förstå sig, ja men... Kör inte på som att det vore Champions League-final varje dag. Det är svårt.
Intressant. Jag intervjuade Andreas Wilhelmsson som är vd på Ljusgårda. Det har jag investerat i. Och han kallar det för buffer days, focus days och free days. Det vill säga buffer days, då förbereder man sig för sina focus days. Det vill säga matcherna. Focus days är matcher. Och free days är ju 100% ledigt. Och jag tror det är så viktigt att när vi väl är lediga, att vi är lediga.
Mm.
Det tror jag att många av oss är dåliga på.
Ja,
Men nu, låt oss avsluta då det här avsnittet av Ordinary People Who Do Badass Things med ditt absolut viktigaste budskap till alla företagare som lyssnar där ute.
Jag tror att du har sagt det, Gustav.
Säg det igen. Säg det en tredje gång. Det är för tredje gången man, första gången hör man det, andra gången får man in det och tredje gången lär man sig det.
Så här, våga dröm stort och ge inte upp för tidigt.
Mm. Där har vi det.
Där har vi det.
Tack så mycket David för att du ville vara med i podden.
Väldigt kul faktiskt.
Verkligen. Och till dig som lyssnade ute så hittar du såklart alla våra avsnitt på driva-eget.se, mittföretag.com och där poddar finns, till exempel Acast, Spotify och Podcasts. Vi avslutar den här podden med musik ifrån Soundry. Tack så mycket för idag!